Det fanns en gång ett litet kungarike som styrdes av en väldigt sträng kung. Han författade lagar för i stort sett allting, och han var lika noga med att varje lag också verkställdes. Han bestämde vilka tider folket skulle gå och lägga sig och vilka tider de skulle gå upp också. Han bestämde vilken mat som skulle ätas och hur man skulle tillaga den. Han bestämde vilka som fick äga en bil och när och hur man fick köra den. Ingenting lämnades åt slumpen. Riket, det var väldigt rent och fint så, men det var väldigt, man levde i förtryck. Men så en dag så blev kungen hastigt sjuk och dog. Och kungens efterträdare, han deklarerade snabbt att nu skulle saker och ting bli annorlunda. Alla gamla regleringar och lagar skulle slopas. Nu skulle folket vara fritt och få göra som de själva ville. Det firades rejält och folket, de var fyllda av förväntningar inför de möjligheter som nu öppnades upp inför dem. Nästa dag så kom två bilar körande på huvudgatan i staden i varsin riktning. Båda förarna, de njöt av sin nyvunna frihet. Ingen av dem hade tidigare fått köra på den här vägen. Ingen av dem tittade heller särskilt noga vart de körde, så det slutade med att de krockade med varandra. Som tur var så körde de inte så fort. De blev ganska omskakade, men de skadades inte. Konversationen som följde dem emellan efter det här, det blev avgörande för deras nyvunna liv i detta rike. Varför körde du på den sida vägen, frågade den ena. Varför skulle inte jag köra vart jag ville, säger den andra. Men man kör ju på höger sida vägen. Varför då, säger vem då. Men det är ju lag på det. Eller hur? Nej, inte längre. Kungen är ju död. Alla hans lagar har upplösts. Från och med nu är vi fria. Vi kan bestämma själva vad vi ska göra. De som stod vid sidan och bevittnade det hela, de blev snabbt ense om en sak. Att vi kan riva upp alla gamla lagar och så, men vi behöver fortfarande regleringar kring hur man ska bete sig eller hur man ska köra på vägarna. Själva poängen i det hela var då att skapa trafikregler. Det gör inte att man blir mindre fri när man kör bil, utan tvärtom, det gör en mer fri. Vi kan ha med den lilla berättelsen i åtanke när vi läser dagens text från Kolosserbrevet. Vi börjar ju närma oss slutet på detta brev nu. Och idag ska jag läsa från 3 och 18 och lite framåt. Står det så här. Ni kvinnor, underordna er era män som det anstår kristna. Ni män, älska era hustrur och var inte elaka mot dem. Ni barn, lyd era föräldrar i allt, ty så bör det vara bland kristna. Ni fäder, reta inte upp era barn, då tappar de modet. Ni slavar, lyd i allt era jordiska herrar, inte som inställsamma ögontjänare, utan ärligt och uppriktigt i fruktan för Herren. Vad ni gör ska ni göra helhjärtat. Det gäller ju Herren och inte människor. Tänk på att det är Herren som ska ge er belöningen, er del av arvet. Kristus är er Herre och ni ska tjäna honom. Ty den som gör orätt ska få sitt straff för vad han har gjort. Och då tas ingen hänsyn till person. Ni som är herrar och har slavar, låt dem få vad som är rätt och skäligt. Tänk på att ni också har en herre i himmelen. Ja, vi stannar där, jag kommer läsa lite mer sen. Jag tror att det här är en lite svår text för oss att läsa. Vi tycker att Paulus, han borde skriva lite annorlunda. Borde han inte skriva att de som har slavar ska släppa dem fria? Borde han inte skriva att mannen och kvinnan är helt jämställda och så vidare? Men vi måste också läsa texten för när den skrevs, tror jag. Att världen såg ut på ett visst sätt då, att samhället såg ut på ett visst sätt. Vad han faktiskt skriver är på ett sätt lite revolutionerande för sin tid. Att avsluta allt slaveri, det var otänkbart för de flesta då. Och att börja hoppas på det skulle endast vara en avlägsen dröm. Vad han istället gör, det är att uppmana varje part i det hela och ge praktiska riktlinjer för att förändra systemet inifrån. Det är också lätt att hänga upp sig vid första meningen att kvinnan ska underordna sig. Jag tänker inte gå in så mycket på det, men om vi läser i ett annat brev i Efesierbrevet så gäller det fortfarande, där han skriver att båda parter ska underordna sig varandra. Och jämför man med samtida författare så är Paulus unik i att en överhuvudtaget ens nämner kvinnan. Det var det inte många som gjorde. Och man kan också se i det han skriver att kvinnorna här, de var antagligen ganska självständiga. Och utifrån det så vill han poängtera att i Herren så bör man sätta sin partner över sig själv. Och det gäller båda parter. Vi läste också här i första meningen att det står så här: som det anstår kristna. Men det är egentligen inte riktigt vad texten säger, utan en mer korrekt översättning skulle vara: så bör det vara i Herren. För Herren är ett nyckelord i den här texten, och det återkommer flera gånger. Och om vi ser till hela brevet som vi har läst så många gånger de senaste veckorna, så vill Paulus poängtera att allt vi gör, hela vårt liv, det tillhör Herren. I kapitel 2 så läste vi för några veckor sedan så här: ni har lärt känna Herren Kristus Jesus. Lev då i honom, med rot och grund i honom, allt fastare i den tro som ni har undervisats i, och låt er tacksamhet överflöda. Jag sa då att det var en nyckelvers för hela kapitlet, och det håller jag fast vid även idag. Och det kan ju inte innebära att vi bara går till kyrkan på söndag förmiddag och då lever i Kristus. Nej, det måste ju innebära även att det påverkar hur jag behandlar min fru, eller hur jag behandlar min man, eller mina barn, eller mina föräldrar, eller mina anställda, eller min chef, och så vidare. Så textens syfte, det är inte att skapa en rangordning i familjen eller i samhället. Nej, utan en central vers i det vi läste idag, det är där det stod: vad ni gör ska ni göra helhjärtat. Det gäller ju Herren och inte människor. Den versen, det står i anknytning till vad han skrev till slavarna. Men orden går lika bra att knyta an till allt det vi läste. Så har ni gift er, så lev då i det förhållandet helhjärtat. Har ni, liksom, låt inte de bristfälligheter ni ser hos varandra stå i vägen för att se varandra för den som ni förälskade er i. Respektera varandra och älska varandra. Och har ni barn, så var föräldrar helhjärtat. Har vi slavar, har vi tack och lov inte idag. Men vissa arbetsplatser kan upplevas kanske att ha slavliknande förhållanden. Äger du ett företag, så behandla dina anställda helhjärtat. Låt dem få vad som är rätt och skäligt. Är du själv den som jobbar under sådana förhållanden? Ja, inte ska man stå ut med allt och låta sig utnyttjas. Vi lever i ett bättre samhälle än så idag. Men man kan ändå göra det man gör helhjärtat för att på så vis tjäna Herren. Helhjärtat med hela hjärtat. Ja, hur lever man helhjärtat? När någon blir kristen så säger vi att den tar emot Jesus i hjärtat. Och det är vad det handlar om här också, tror jag. Att som vi läste, gör vad du gör som att du gjorde det för Herren och inte för människor. För Kristus är vår Herre och det är Kristus vi tjänar. Och vi får tjäna honom med hela vårt liv för att visa vår tacksamhet till Kristus och för att vara ett vittnesbörd för Kristus. Så Paulus, tror jag, han vill skifta vårt fokus lite från att leva som den här världen lär, som den här världen lär oss, till att leva för Herren. För jag tänker att resultatet av en människa som lever för Herren är så otroligt vackert. Och om vi återgår till den inledande berättelsen om kungen som styrde sitt rike så strikt, så det var ju en uppdiktad historia, men kanske att de nykristna som Paulus här skriver till, att de upplever en ny slags frihet i Kristus, att de lite missar vad det innebär att leva i Kristus. Jag tänker att det finns alltid ett syfte bakom varför alla brev i Nya Testamentet har skrivits. Det är inte bara ord tagna ur tomma intet. Så dessa ord, det blir lite för familjen och för andra förhållanden vad trafikregler är för den som kör bil. Det funkar inte fullt ut liknelsen, men lite så. Och Paulus, han går ju inte in på särskilt mycket detaljer här, utan jag tänker att i ett ömsesidigt förhållande så är det kanske inte så dumt om man reder ut detaljerna själva. Och i dagens samhälle, och kanske speciellt i Sverige, så märker vi också att det är allt mindre okej att tala om att man ska leva på ett visst sätt eller si eller så. Och speciellt då när det gäller förhållanden. För alla ska vara fria. Men frågan är om det är verklig frihet. Men texten, den handlar ju inte bara om förhållanden. Och även om det kan verka som att verserna som följer talar om något helt annat, så tror jag ändå att det hänger ihop. Pröva en gång att läsa texten utan de rubriker eller kapitelindelningar som finns. Så jag vill läsa vidare där jag slutade innan, från 4:2. Jag står det så här. Var uthålliga i bönen. Vaka och be under tacksägelse. Be då också för oss att Gud öppnar en dörr för ordet, så att jag kan predika hemligheten med Kristus. Det är för den jag är fängslad. Och göra den känd och tala som jag bör. Visa klokhet i umgänget med de utomstående och ta väl vara på tiden. Lägg alltid era ord väl och ge dem sälta. Ni måste veta hur ni ska svara var och en. Om vi har orden vad ni gör ska ni göra helhjärtat i minnet, så fortsätter han i samma anda här. Var uthålliga i bönen, skriver han. Bönen, tänker jag, är en väldigt central del i livet med Herren. Låt den vara helhjärtad. För det är avgörande för oss för att komma närmare Jesus. Be också för oss, skriver han. Att lyfta andra i bön, det är också av stor betydelse. Speciellt andra som är på platser där som han skriver, dörrar för ordet behöver öppnas. Gör det helhjärtat och det hjälper oss att komma närmare världen. Och han involverar också hur vi umgås med andra som inte är med i kyrkan och hur vi tar vara på vår tid. Och gör vi det helhjärtat så kommer vi också närmare varandra. För i alla fall är det så för mig, för att jag ska kunna möta andra så behöver jag andra som inte känner Jesus. Om jag ska kunna möta dem på ett klokt sätt, då behöver jag visheten från mina kristna syskon. Och vi ser här hur Paulus, han inleder en slags ganska klok lärjungaskapsträning till dessa nya kristna i Kolossai. Vi såg i början av brevet hur han började därmed att tacka Gud och be för dem. Och nu när han avslutar brevet så ber han dem att göra samma sak för honom. Jag tänker att för dem så är Paulus ganska högt uppsatt. Han har rest runt hela Medelhavsområdet och han har startat församlingar på många, många platser. Och dessutom har han varit med om så mycket i relation till hans tjänst för Herren. Och nu ber han dem om hjälp. Och det är klokt, för så växer man. Får man aldrig eget ansvar så är det svårt att växa. Får man aldrig reda på vad livet i Kristus innebär så är det svårt att leva i Kristus. Och inledningsvis i brevet så tackar han Gud för att ordet har burit frukt hos dem. Och nu ber han dem att dörren ska öppnas för ordet där han nu befinner sig. Och det är endast genom bön som det kan ske. Det är endast bön som kan öppna den sortens dörrar. Läser vi vidare sen så ser vi hur Paulus som vanligt avslutar sina brev med hälsningar av olika slag. Och den hälsning som Epafras ger, den summerar väldigt bra vad ett helhjärtat liv innebär. Står så här: hälsningar från Epafras, som ju är en av er. Han tjänar Kristus Jesus och kämpar alltid för er i sina böner för att ni ska stå fasta och vara fullkomliga och helt uppfyllda av Guds vilja. Att vara helt uppfylld av Guds vilja. Vilket underbart mål för livet. Det är ord som jag vill be varje dag. Men det är också viktigt här att vi inte fastnar i något slags prestationstänk. Att nu måste jag prestera det här eller det här för att visa att jag är en god kristen. Nej, du måste börja som vi också så många gånger märkt genom hela Kolosserbrevet. Att du måste börja i tacksägelse till Gud, till vår Herre Jesus Kristus. För tacksamhet till Gud, det föder liv och det formar liv i Guds avbild enligt Guds vilja. Som Annie sjöng innan, så att vi kan ropa halleluja. I tacksamheten till Gud kan ordet få fäste i vårt liv och på så sätt bära frukt. Och det är också lätt att falla in i tankar om att Gud, han möter mig dömande. Att jag måste göra det ena eller det andra för att förtjäna Guds kärlek. Men jag vill upprepa Paulus ord från första kapitlet här igen. Där står det så här: hans härlighetskraft ska på allt sätt ge er styrka att alltid och med glädje vara uthålliga och tålmodiga. Och ni ska tacka Fadern som har gjort er värdiga att få del i det arv som väntar det heliga i ljuset. Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Och genom sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder. Och det är där det börjar. Att tacka Gud för vad han har gjort för oss. Han har gjort oss värdiga. Det sjöng vi också innan här. Han har gjort dig värdig att få del i Guds rike. Och det är Guds kraft som ska verka i oss. Som ska verka i oss till att bära frukt. Och det börjar med att vi riktar vårt tack till honom. Och så samma ande som väckte Jesus till liv igen. Samma ande bor i oss. Samma ande bor i dig. Och vad han kan göra i ditt liv, det finns det inga gränser för. Ska vi be tillsammans. Jesus, jag tackar dig för att du bor i oss med din ande som är utan gräns, Herre. Tack för att du vill fylla oss med ditt ord av ande och sanning och låta oss få bära frukt för ditt rike. Hjälp oss att rikta vårt tack till dig och leva i dig, Herre, och tjäna dig, Herre. Tack för den förmån det är att få lov att tjäna dig, Herre. Amen.